Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är väldigt jobbigt också så här att man blir svallopress eller liknande. Och de gör ju allting för att sälja lösnummer, som nu med bröllopet. Alltså, det är ju hur de har tagit bilder på mig och min man. Och då var vän Kristin, hon som vigde oss. Och satt henne på framsidan och skrivit Kristins hemliga kärlekslycka.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 135 av We Are Influencers. Joanna Swicka är multikreatören som återvänder till podden för andra gången. Och den här gången så pratar vi om processen att skriva hennes första bok, hur hon skapade Friendcation och hur hon jobbar med långa samarbeten i sitt influencerskap. Sen Joanna var med i podden sist så har hon bland annat deltagit i Robinson, där hon kom tvåa 2021. Och släppt sin debutbok Alla mina steg. Vi pratar en hel del om bloggen som är en stor och viktig del i hennes business. Något som blev än tydligare när hon blev blockerad på Instagram för ett tag sedan. Tyvärr så var det efter att podden spelades in så att det pratar vi inte om. Men vi pratar om hur viktig kanal bloggen är för henne. Du får också höra om hur löpningen påverkar henne. Om integritet och varför hon inte visar upp sin man i sociala medier. Hur det gick till när hon skapade Friendcation och varför hon just älskar sin blogg. Här kommer min intervju med Joanna Swicka. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Varmt välkommen tillbaka till podden. Joanna Swicka!
Halloj!
Det var sådär vi inte skulle göra, nu pikade det.
Oj, sorry.
Det är lugnt. Hur är läget? Grattis! You got a big rock on your finger.
Oh yes, diamonds are forever.
Älskar att du precis sa så här. Min kille sa, nej just min man. Ah. Hur weird är det?
Jättekonstigt. Jag är en gift kvinna, vilket jag aldrig någonsin trodde att jag skulle bli.
Men
jag har haft en urge på att gifta mig. Mm. Och de männen jag har träffat tidigare, där har det varit väldigt långt ifrån. Det har inte ens liksom tanken snuddat på att vi ska gifta oss. Mm. Så att jag har liksom varit så här, nej men jag kommer inte gifta mig, det är ingenting jag är sugen på. Det är ingenting jag behöver för att mitt förhållande ska liksom vara komplett. Men här sitter jag idag och är gift. Och det är det bästa någonsin.
Men alltså, då vill jag ju höra, den mest kontroversiella grejen här var ju att, oh my god, he's official. Vi fick till slut se hans ansikte.
Efter 2,5 år av att jag inte har visat hans ansikte. Så la jag upp vår bröllopsbild med hans ansikte. Och sen så har ju bröllopsbilderna, där syns ju han.
Mm.
Och det var ju ett gemensamt beslut.
Såklart. Såklart.
Och, ja, det var fantastiskt. Och han, vi hade en deal om att, eller vi har en deal att bröllopsbilderna, där syns ju han och de får jag lägga upp.
Mm.
Men nu har jag ju återgått till det vanliga igen, att jag döljer honom. Och det är på grund av liksom hans integritet, hans vilja. Och det, det
vad säger ju folk om det då?
Folk förstår inte.
Är de lite kränkta?
De är kränkta. Det är snöflingor. Nej, folk förstår inte. De är så här, men nu har du ju ändå visat att de var löjligt. Vi alla vet hur han ser ut. Jag bara, ja fast det hade ni kunnat veta innan också.
Ja.
Det är ingen, alltså var ingen dumbum. Det går att googla upp var jag bor.
Ja.
Och där står det, hans namn. Alltså det är så här, vill man verkligen ta reda på vem det är, då går det hur lätt som helst. Och då finns bilder. Det handlar om att han inte vill vara på sociala medier.
Mm.
Och jag menar, kan man inte förstå det?
Nej men, alltså, jag tycker att det, jag gillar ju verkligen här grejen. Och att du inte gjorde en grej av det.
Nej.
Utan att du bara så här, för när jag såg bilderna, då var jag lite så här, vänta, har vi fått sett han tidigare? Eller, jag reagerade på att, på att han var där. Men, men att det inte var en grej.
Nej.
Och att då att jag så här, har jag missat något? Eller, och så sen så såg jag faktiskt idag när du, då du la upp en story då det var någon som frågade hur det var att vara en gift kvinna. Och då är han ju med där i, med skäggstubben i förgrunden igen.
Exakt.
Och jag bara, ah, okej, okay. I get it.
Mm. Och det var faktiskt flera som skrev det till mig. De bara, gud, har du annonsat? För det inlägget, där skriver du ju bara hell yeah, alltså att vi är gifta.
Ah,
jag bara, nej, jag har inte annonsat någonting. För det är ingen stor,
ingen grej.
Det är liksom, snälla rara, jag är ju inte Kim K. Alltså, nog för att jag har hybris, men sån hybris har vi inte. Så att,
men det hade kunnat bli en grej.
Det hade kunnat bli, absolut.
Ja, om du hade gjort det till en grej.
Ja, man kan ju ha så upp allt möjligt i media nu för tiden. Så att,
det är sant.
Ja.
Du, jag tänkte göra det väldigt enkelt för mig själv idag, när vi ska snacka. Och jag tänker helt enkelt utgå från din Instagram-bio.
Ja.
I de ämnen som vi pratar om.
Kul! Ja.
Mm. Här står det ju då, Johanna Swicka, digital kreatör.
Mm.
För det vill jag också prata om varför du har valt just det.
Mm.
Author, alla mina steg. Robinson 2021. Co-founder, Frankation. Licensierad PT, health and running coach.
Mm.
Alltså har du... Du har din presentation på engelska men resten på svenska.
Ja, ja det har jag. Ja, det lät nu snyggare.
Det är ingen strategi bakom det.
Nej, jag tror inte det.
Alltså jag, är så här, jag säger ju till alla så här att var konsekvent. Om du ska vara svensk, ha på svenska så var ha på svenska etc. Men jag är så här, du är tillräckligt cool för att
nej men jag tror nog bara jag tror jag har för alltså utgått från att folk fattar en enkel bio på engelska att de ändå och då har jag varit så här det ser snyggare ut.
Ja, ja, absolut. Och det fattar jag, men det är väl så här om man vill ha svenska följare.
Ja.
Ja, men det är mest att det var coolare.
Ja.
Ja, ja men ja, jag köper det. Jag köper det. Digital kreatör. Jag har entreprenör på min.
Mm.
Hur kom du fram till digital kreatör? Många har ju ingenting alls. Många har offentlig person fast de inte är så stora.
Alltså jag har tänkt på det för vissa säger ju att jag är entreprenör.
Mm.
Och det är väl jag också. Men sen så jag vet inte, jag tror att entreprenör, att jag har hamnat, jag vet inte att jag har hamnat, att jag inte ser mig på det riktigt.
Vad är en entreprenör för dig?
Ja, det är det jag är lite så här, vad är det för någonting?
För alltså, för mig, om det faktiskt var en fråga.
Ja.
För mig så är ju en entreprenör någon som bygger någonting från scratch.
Mm.
Alltså en egenföretagare, det kan ju vara en tjänsteperson som är typ frisör eller snickare eller någonting. Medan en entreprenör är någon som bygger någonting som inte fanns innan, så att säga.
Ja, men då är jag ju nog en entreprenör också.
Ja, jag skulle säga att jag är en entreprenör.
Ja, och sen, jag har nog bara hamnat i det här hela tech-grejen.
Att, ja, jo, men där var jag också för ett par år sedan.
Ja,
men
att så här att en entreprenör måste vara en människa inom tech som bygger techbolag, förstår du?
Ja, jo.
Och unicorns och liknande.
Absolut, och jag hängde ju i den där startup-svängen där ett par år och jag hade precis samma tanke.
Mm.
Men just när man börjar prata om entreprenörer versus egenföretagare så tänker jag, så då stannar jag där.
Okej, okay, fan vad bra, då är jag entreprenör också.
Ja.
Men, och digital kreatör är ju för att jag skapar saker och ting digitalt. Ja, och sen så är det ju också det här, och jag vet att ingen riktigt vågar erkänna det, men det är mycket häftigt att säga digital kreatör än influencer. För influencer har tyvärr blivit bespottat och ganska...
Säger hon i podden We Are Influencers.
Ja, men det är ju så. Och också så här, jag tänker på alla typ så här... det finns en speciell typ av människor som är runt 45-50 som kommenterar väldigt mycket på Facebook, som kallar influencers för de där flunsorna. Det är också människor som har väggcitat. Och jag är så här, ja, oh, nej, då, nej. Nej, men nej.
Förlåt, det tog en stund innan den poletten trillade ner. Men ja. Ja, yeah, I know who you're talking about. Det är lite jobbigt att jag sa flunsor tidigare idag i en podd. Bara farten. Och det var inte meningen. Och jag kände så här, åh, jag vill ta tillbaka det där. Vi kanske kan klippa bort
det. Men det har blivit bespottat på grund av bloggbevakningskommentarsfält.
Ja.
Ja.
Ja. Jag tyckte att Adam Mosseri, som är produktchef på Instagram, för de som inte vet, han förklarade det väldigt bra. Alltså, vad är det för skillnad på en creator och på en influencer? Och en creator eller en digital kreatör är då en person som skapar innehåll på nätet, på Instagram, och når ut med detta, har en publik. Medan influencers är personer som då tjänar pengar på samarbeten, exakt, mer eller mindre.
Och, exakt, och tjänar pengar på allting de gör i sitt liv, egentligen.
Ja, men han var mer specifik att det var liksom annonsörer. Det var inte liksom egna produkter, det var inte den här entreprenörssidan, utan det var just annonser. Och jag tyckte att det var en väldigt bra beskrivning.
Jag såg också det klippet, jag tyckte också det var bra. Det var väldigt tydligt.
Ja.
Ja, för att för många är så här, men då är du en influencer. Jag bara, nej, men jag är inte bara det.
Nej.
För det är en del av det.
Exakt.
Det är kanske 30% av allt det andra.
Mm. Jag håller med. Jag håller med om att alltså anledningen till att den här podden heter We Are Influencers är ju för att vi mycket pratar om den affären. Och det är ju ändå den affären som är central för väldigt många som jobbar med det här. Och sen förhoppningsvis så kommer man liksom till nästa steg och börja skapa produkter och tjänster själv för sina egna följare. Precis. Men initialt så är det ju ofta den här annonsaffären som är central. Men jag tyckte att den var väldigt bra. Och jag tycker att vi kan börja anamma den även här. Bra. Perfekt. Author.
Ja.
Alla mina steg. Alltså det här är så roligt, för sen du var med sist så har det ju liksom, alltså det har hänt så mycket som jag bara så här vill prata om. Och det var ju bra att du nämnde de allra flesta grejerna där i din bio. Du har skrivit en bok.
Jag har skrivit en bok, så jag är numera lite kulturell, kan man säga det.
Du har klivit in i finkulturens värld.
Ja, exakt. Exakt. Ja, men det är några steg kvar innan jag är riktigt gushen där. Men jag
måste
jobbar
skriva en bok till.
Ja, jag måste skriva en bok till. Men jag måste skriva en roman. Men jag har skrivit en bok och alla mina steg, och den kom ut i augusti och har sålt jättebra och är väldigt omtyckt. Och det är fantastiskt. Jag är väldigt stolt över den och väldigt roligt att så många tycker om den.
Så kul. Men berätta mer, vad handlar den om? Hur var processen?
Det är en bok om löpning, men inte om hur du springer, utan varför. Och det är väl en bok, för de som vet vad Born to Run är för en bok, de kommer nog känna igen sig när de läser alla mina steg. Det är liksom en kärleksförklaring till löpningen, men allting runt omkring. Så jag touchar väldigt många ämnen runt omkring, som självkänsla, mindset, motivation. Så att det är väl egentligen en kartläggning över min tidslinje från att jag började springa till den jag är nu och vad som har hänt längs vägen där.
För att sammanfatta det hela, vad har löpningen betytt för dig?
Men löpningen har gjort mig både starkare men också mjukare. Det har liksom mjukat mina gjort mina kanter mjuka, men framförallt så har den gjort mina kanter också mer hållbara. Så jag är ännu mer grundad i vem jag är. Och alltså löpning är någonting jag tar till i alla läger. Alltså vad som än händer så springer jag. Och det är väldigt skönt. Det är väldigt tryggt. Samtidigt som löpning utmanar mig dagligen. För att jag kommer aldrig ha kontroll över löpningen.
Nej, den är väl väldigt
svajig.
Ja.
Ja, det är den. Det är jag kan liksom ha 3 otroligt bra träningsveckor och där på pappret allting har gått bra. Det är liksom passen har, alla siffror stämmer, alla pass har gått liksom helt enligt plan. Och så ska jag springa då ett specifikt pass och så kommer ut och bara, det här kommer gå hur bra som helst. Och så får jag en käftsmäll där det slutar upp med att jag sitter på trottoaren och bara, vad fan hände? Och får bryta liksom. Så att löpning är väldigt oförutsägbart.
Som livet.
Exakt. Exakt, och jag gillar det för jag har kontroll på allt annat i livet.
Ja.
Men löpningen är verkligen så här... Där är det inte jag riktigt som leder.
Och det attraheras du av?
Ja, det gör jag.
Varför då?
Nej, men det är väl ganska gött att bli överraskad. Och ganska gött att känna att jag blir utmanad. För det är inte jättemycket som... Jag vet inte. Det är inte jättemycket som utmanar mig. Kanske. Alltså det är klart att jag känner mig utmanad i saker och ting jag gör. Men det är inte jättemycket som får mig att bli sådär omvälvande och skapa sådana känslor som löpningen gör. Så därför gillar det.
Det är kaxigt att säga att det inte är mycket som utmanar dig.
Nej, men jag känner ändå att jag har fog för att säga det.
Ja, alltså, jag är bara såhär, own it! Men hur kom den här, hur blev det en bok av det här?
Men jag har blivit lite uppvaktad från olika förlag under en längre tid men sagt nej för att det känns som att det nästan varit så här att det har förväntat sig av mig att jag ska skriva en bok.
Mm.
För det är en typisk grej som folk gör.
Mm.
Och jag har varit så här, nej men om jag ska skriva en bok så vill jag ju göra det på mitt sätt och sen vill jag ha en tydlig plan med det, vad det ska skriva. Mm. Och så det var liksom verkligen i rätt tid. Och skrev jag på förra sommaren. Och sen så började jag skriva. Och sen så lämnade jag in färdigt manus i mars i år.
Och hur har processen varit?
Ja, nej men den har varit svajig. Alltså jag har haft perioder där jag har skrivit. Men sen så har jag haft så här, gått en månad utan att jag har skrivit någonting alls.
Mm.
Jag är ju en person... Så här, jag gillar att skriva på leverans. Mm. Men då ska det inte vara... personligt. Utan låt oss säga att du är så här, men du, jag skulle vilja ha 300 ord om ett kylskåp imorgon.
Mm.
Absolut, jag skriver. Det är ju så att skriva copies på beställning gillar jag. Men när det kommer till mig själv, då skriver jag på känsla. Mm. Så jag väntade in mina flows. Så att det slutade med sen att när jag hade kanske 20% kvar av boken, då åkte jag upp till Åre, så var jag i Åre i 3 veckor och då bokade jag av så mycket som möjligt. Så jag hade dagarna fria åt att skriva, men vissa dagar då så här, åkte jag skidor, tog en lång lunch, satt och skrev 2 timmar och det var det. Och vissa dagar satt jag och skrev i typ 6 timmar.
Mm.
Men då gav jag mig verkligen, jag bara, nej men nu ger jag mig 3 veckor och om jag bara skriver 2 dagar av de här 3 veckorna, fine. Men för att jag hade ju jobbat 100% samtidigt som jag skrev boken innan det. Så att, ja.
Jag tänker att en sån här bok också måste ju vara ganska terapeutisk att skriva. Alltså hur mycket, för jag tänker så här, innan man skriver en bok så ska det ska ju skriva synopsis och det ska ju liksom, du måste ju ha en plan med liksom början, mitten, slut, var ska du med den här boken.
Mm.
Men det måste ju också vara mycket av den här som du inte visste innan, utan som kom när du skrev, eller?
Ja, men också när jag gick tillbaka i mitt så här minnesarkiv.
Mm.
Då blev jag, det var väldigt mycket känslor och tankar. Där jag var så, gud, det hände faktiskt så. Och när jag gick tillbaka, det var liksom, det finns ett kapitel där jag skriver om hur mitt ex för 10 år sedan, hur jag polisanmälde honom. Och då var jag ju, för att någonstans ha grund i det jag skriver så måste jag ju någonstans kunna styrka det här.
Mm.
Så då fick jag ju gå tillbaka till mina mejl med polisen, sparade printscreens från som hot och liknande. Mm. Och att sitta och bläddra upp allt det här och gå igenom var så här, alltså ja, det är någonting som jag bara lagt bakom mig.
Mm.
Men här satt jag ju med här igen. Så det var ju väldigt känslosamt.
Mm, det förstår jag.
Och sen så här att skriva om min text om missfallet till exempel. Det var också så här väldigt känslosamt. Men samtidigt någonstans väldigt fint att skriva om alla de här svåra alltså gångerna i mitt liv var också något väldigt fint. Och det, man blir väldigt ödmjuk när man någonstans här processar någonting som redan är processat igen.
Mm. Ja, för att liksom dela det till, en, till nästa person. Precis. Men jag tänker också att det måste ha varit... Alltså det blir ju som ett dokument av ditt liv.
Mm. Mm.
Genom löpning.
Mm, precis. Precis. Och det är ju väldigt roligt att jag fick ihop det. För det var ett tag var jag så här, hur fan ska jag få ihop det här? Så att det... Det liksom finns en röd tråd i det här. Ja. För varenda kapitel måste ha en röd tråd i löpningen.
Mm.
Och det var väldigt... Man fick, där fick jag sitta och jobba med det väldigt mycket. Så det inte blev så här hafsigt. Liksom. Så att, men att när vi slutligen fick ihop det. Och det finns en röd tråd genom varenda kapitel. Genom hela boken. Det var väldigt häftigt. För att en sån bok har inte skrivits förut.
Nej, det låter väldigt unikt. Ja. Antingen så är det ju liksom... en självbiografi eller så är det ju en how-to-bok liksom. Mm.
Ja, och framförallt också med bilderna, hur vi har jobbat med bilderna, att det har blivit lite som en coffee table-bok.
Mm.
Så att det var väldigt roligt att få in bilderna också, då bilder är en väldigt stor del av mitt liv. Så ja, nej, jag är superstolt.
Hur glad är du att du hade bloggen när du skrev den boken?
Oerhört glad.
Jag kan tänka mig det.
Snälla, vad glad. Jag älskar min blogg. Jag är så glad att jag aldrig slutade blogga.
Ja, men eller hur?
Ja, men, jag säger det säkert varje vecka. Och även om jag sa, nu har jag ju tagit upp och börjat blogga igen. För jag var tvungen att ha en paus medan jag skrev boken.
Jag
för det hade blivit, alltså det blev kaka på kaka. Eller det blev så att du kan inte vara kreativ överallt.
Nej.
Och jag var ganska less på att skriva då. Men nu har jag ju så här, nu känner jag hur det flödar igen. Vilket är väldigt roligt. Men... det är väldigt roligt att ha bloggen. Och väldigt roligt att aldrig ha lagt ner den.
Hur viktig är den för dig i din business?
Jätteviktig. Mer viktig än vad folk nu tror. För jag kan ju hänvisa till gamla inlägg. Mm. Gamla inlägg trendar fortfarande. Jag ser ju hur de läses, liksom hur statistiken ser på dem. Eller visar. Och det är ju mitt... digitala CV, även så här man kan gå in på Instagram, men på bloggen är någonstans ändå alla kategorier, allting. Så att den är väldigt viktig. Och jag äger ju allt mitt material själv. Det är ju min. Jag har liksom, jag ligger inte på någon portal.
Mm.
Jag äger min sida själv. Jag äger vem som, vad som annonseras. Jag liksom, det är mitt.
Mm. Och den tror jag är jätteviktig.
Mm.
Speciellt liksom med, ja, men med algoritmer och allting. Vad det
jag,
är.
Jag måste bara kolla. Det är någon som håller på att ringa mig hela tiden. Jag måste bara... Jag har fyra missade samtal. Alltså de här budkillarna. Wow.
Alltså, jag älskar också att du flyttade därifrån för ett och ett halvt år.
Ja, den här byrån. De uppdaterar ju inte sina listor direkt.
Och jag, det som stör mig mest med sådana där grejer, det är så här att du måste kolla innan du skickar en sån där grej.
Och det är det, jag har inte ens kollat vem det är, för jag söker ju aldrig nästan till saker och ting. Så att det ska bli väldigt intressant vad det är. Och det här är så roligt. Ibland så skickar de ut och så har inte jag, jag vet inte ens att jag får någonting. Så står de utanför dörren, så öppnar jag och så bara, aha, jag bara, det här vill inte jag ha. Så jag tar liksom inte emot, utan jag ger bort direkt eller så här, jag tar inte emot det. Då skriver de till mig, hej, ditt bud, vi har inte sett att du har lagt upp någonting. Det gör mig fly förbannad.
Ooh.
Jag blir rasande.
Det förstår jag. Ja. Det förstår jag, för att jag menar, det finns ju, det är så många nivåer som det inte är okej.
Nej.
För det första så är det inte lagligt.
Nej.
För det är lag om obeställd reklam. Mm. För det andra så är det ju ett jävla slöseri på jordens resurser. Och för det andra ska det stå en massa skit hemma hos dig som du inte vill ha.
Nej, men då,
det är ju bara onödigt. Kunden kommer ju inte vara nöjd direkt.
Nej, men då skriver jag ju till dem. När de, om de skriver något sånt, då skriver jag så här. Vet du vad? Du får boka ett bud tillbaka. Jag sätter ut det för dörren.
Mm.
Vi får hämta det. Nej, det skulle bli intressant att se vad det här var för någonting. Men ja. Okej, så vad pratade vi om? Vi pratade om innan han ringde och störde.
Vi pratade om bloggen.
Bloggen, ja. Men jag äger mitt material själv, vilket är... fantastiskt.
Mm.
Och det är så här, du kan alltid, en blogg lever ju ändå alltid. Och även om bloggens storhetstid kanske är förbi.
hypen är förbi.
Hypen är förbi.
Men jag menar, det är fortfarande så här, material som funkar för människor som behandlar det som de gör. Mm. Jag menar, om vi tittar på Sandra Beijer, hon, alltså hennes blogg är ju i alla... alltid större än hennes andra kanaler.
Exakt.
Så det beror ju helt på hur man hanterar det.
Och samma sak med Underbar Klara, till exempel. Alltså, så att jag tror att det kommer alltid finnas, men också så här, Isabella Löwengrip har ju kvar sin blogg. Det kommer alltid finnas bloggar som det går väldigt bra för det är där de är. Och där du lägger din tid och där du är, där kommer du också... Där kommer folk vara.
Och det du är bra på, jag menar Sandra är ju författare. Mm. Hon vill ju skriva. Mm. Och det är ju det hon gör bäst. Sen tar hon också jättefina bilder och sådär. Men hon är ju inte en YouTuber till exempel.
Nej.
Det är, där ska inte hon vara. Så på, om man tittar liksom på din blogg och om man tittar på sociala medier till exempel. Hur står den sig när det gäller trafik och följare och sådär? Vart rankar den?
Ja, men alltså nu har jag väl ändå haft kanske, vad hade jag? Jag hade väl 7000 sidvisningar igår.
Ja.
Alltså.
Ja, det är helt okej.
Det är väl, alltså, ja, det är väl helt, alltså, jag ligger väl där omkring. Liksom. Och sen vissa dagar när jag inte lägger upp någonting.
Nej.
Men om jag så här, nu var det ju, sen så hade jag ju, ja men. Nu har jag ändå postat om smekmånaden och bröllopet och då blev det ju 20 000 unika till exempel. Men det ligger där omkring och det är ändå så här, många kanske, alltså folk jämför alltid sig själva med de allra största. Mm. Absolut, om jag ska jämföra mina siffror med Bianca Ingrosso, ja men alltså det är ju så, vem är jag ens? Men man ska inte göra det utan du ska tänka så här, okej, 7000 som står i ett rum och aktivt skriver in din adress och läser det du har skrivit.
Det är ju så mycket mer värt än någon som liksom en like på Instagram. För där får man det serverat. Jag menar om någon spenderar 1,5 minuter, 2 minuter på din blogg. Det är ju sjukt mycket mer värt än att någon skriva en Instagram liksom, kommentar.
Ja, jag tror också det. Och sen så, nu har jag gjort om bloggen utseendet, så jag har gjort det mer som en hemsida magasin så att jag har liksom så det är inte det här den vanliga, du vet, som rullgar in och bläddar. Utan, och det är också väldigt roligt, för då kan jag så här, det blir mer business av det också. Plus att jag har mina så här, du kan köpa upplägg, allting, så jag har liksom merchat in allting.
Vi kommer till det. Det var sist på din lista här på Instagram. Jävlar, det här går, vi snackar fort. Robinson 2021.
Ja.
Alltså du vann ju nästan.
Ja, nej men alltså jag skulle kunna säga att jag vann en del av Sveriges folks hjärtan.
Ja, jag minns ärligt talat inte vem som vann. Så att,
det är kanske, ju kanske Dennis, han är typ granne med dig. Säger jag. För att alla är uppifrån. Nej men dämpa.
Var bor han?
Han bor i utanför Härnösand. Någonstans. Sundsvall, Sollefteå. jag vet inte.
Du skulle ha hejdat dig för första där.
Ja,
för hade du, men det är en helig treenighet som du nämnde. Ja. Du är i Västernorrland i alla fall. Men det är väl typ så här 10-15 mil beroende på vilken av de här orterna som det faktiskt var.
Det är ju inte långa avstånd.
Nej,
10 mil är inte långt.
Hennes kort. Men berätta om det. För du gjorde ju den här ökända säsongen som faktiskt spelades in i Norrbotten.
Ja.
Hur var det? Du slapp sandlopperna.
Ja, men det var ju också... det är ju också därför jag tackade ja. För att det var Sverige. För jag har ju fått frågan 2 gånger innan. Mm-hmm. När det var Fiji. Tackade nej. Och sen så då... när fick jag den här frågan igen och jag var så här, men jag kan göra det så här. Jag var ändå rätt sugen, det var rätt tid för mig att vara på en, jag var liksom mentalt stark för det. Och sen när de säger för de droppar ju det sist för att folk hade typ hoppat av när de hörde det. Folk vill ju åka till Fiji, inte till Kiruna. Men eller inte Kiruna, till Haparanda.
Kiruna ligger i landet, var ni inte på?
Det är så roligt, det var för att jag gick och läste en artikel om Kiruna innan. Så att det var i Haparanda. Men, och när jag fick höra det, jag bara absolut, jag åker. de bara, du hörde att det var i Sverige. Jag bara, absolut, jag åker.
Ja.
För jag bara, okej, nu kommer min Bear Grylls,
ja,
liksom, image förstärkas ännu mer. Jag bara, nu jävlar ska vi ut och hajka, tänkte jag.
Mm.
Så att, och det var skitkul. Och skitjävligt samtidigt. Alltså det var så här, det var ett av de roligaste grejerna jag gjort, men också en av de så här vidrigaste grejerna jag gjort.
Mm.
Så att, det var skitkul. Verkligen.
Vad lärde du dig om dig själv?
Att jag är så mycket starkare än vad jag tror.
Mm.
Jag, alltså så här, jag är ganska trygg i mig själv och jag är så här väldigt bra på att så här hype upp mig själv och väldigt så här, men det här fixar jag. Jag är väldigt så här grundstark. Men vissa gånger så kan jag vara så här, jag inser nog inte hur bra jag är på vissa situationer och hur bra jag kommer kunna hantera vissa situationer. Och Robinson fick mig att inse att jag kan stå pall rätt länge. Och det var en fin insikt.
Vad var det jobbigaste, det fysiska eller det psykiska?
Psykiska, absolut. Absolut.
Och vad var det med det som var jobbigt? Vilken del av det mentala?
Nej, men att behöva unga som människor du inte tycker om. Det är vidrigt. Alltså det är, they tried me on that one. Alltså, och sen att du blir så mindfuck på den här ön. De spelar ju ut den. Du kan sitta i synk. En synk är när man sitter och pratar in i kameran, men bakom kameran så sitter då en produktionsledare.
Mm.
Och då kan ju liksom. Ja, och då kan de säga så här, hur känns det nu med att det pratas om en eventuell utrustning? Då kan de ju så här trigga igång saker och ting
som inte fanns där egentligen.
Nej, och då blir man så här, då blir man paranoid.
Mm.
För allting, det enda som sker i din värld är ju där. Du har ingen klocka, ingen annan pratar med dig. Du vet liksom inte vad som är liksom upp eller ner, utan det där är hela din värld.
Mm.
Och så ska du så här, jag och Dennis höll ihop från dag ett till finalen. Och när folk började förstå det och när produktionen började förstå det, då blev det ju väldigt mycket så här mind games, som att vi skulle liksom ställas mot varandra eller bara säga, ja, men tänk om Johanna kanske röstar på dig eller Dennis. Så att där var det verkligen så här, håll huvudet kallt, gå på det spåret och bestämt och lyssna inte på någonting annat, bara fokusera.
Och det där ser man ju när man så sitter hemma. Mm. Och man bara, ja, men det är klart att du blir mindfuckad. Ja. Du borde du ju fatta.
Mm. Mm.
Fattar du inte det?
Nej, men det, ja. Men sen så vi fuckade tillbaka.
Så att,
ja, gud, jag sa till honom. Jag tror det var alltså finalveckan eller något sånt. Så vi sa, vi gick iväg. Så sa jag så här, vad som än händer den här veckan. Gå inte så här, nu kommer du få höra typ att så här, Johanna funderar på att rösta ut dig. Eller Johanna funderar på att svänga. Häng bara på det där. Jag säger redan nu, Dennis, jag kommer inte rösta på dig. Men han bara, okej, så här. Och sen så började jag i mitt lilla, bara för att jag skulle försöka så här. Vi skulle försöka få ut Rickard och liksom, ja. Och jag började så att jag bara, för att om folk verkligen trodde 100% att jag aldrig någonsin skulle svika Dennis, då kanske jag istället skulle rika. Mm. Alltså det är så att jag var så här, nej men, ja.
Och hur jävla alltså jag känner så här, känner man sig inte som världens sämsta människa
jo,
då?
Och framförallt när man ser det på tv. För att det uppdagas inte förrän avsnittet efter att jag typ bara så här, vadå? Typ så här, jag typ dribblade bort det.
Mm.
Men det avslutades med att, så här, att jag målades upp om att jag skulle kasta Dennis åt vargarna.
Ja.
Och den var
den veckan var kul på sociala medier.
Ja, där fick jag. De bara, fy fan. Mm. Och jag bara, Johanna, det kommer ett nytt avsnitt på måndag. De kommer få se.
Och det är lite där jag liksom vill följa upp. Vad lärde du dig om att vara en offentlig person?
Wow.
För jag tänker så här. Jag har pratat med andra om det här som har liksom då erfarenheten av att vara en kreatör, en influencer, att vara känd inom citationstecken för sin egen publik. Jag menar, du har ändå 60 000 personer som vet vem du är och liksom förmodligen fler också, men som följer dig och ha koll på din vardag och sådär. Men de känner ju dig, så att säga. Och sen så kom jag prata till exempel med Josefin Dahlberg om det här, som ju blev liksom skvallerpressperson på grund av sina barns pappa och den relationen. Och då blir man ju liksom kändis inom citationstecken, alltså offentlig person för människor som inte känner en. Prata om det.
Ja, för det var ju det att jag har fått så många, det är det jag menar innan när jag sa såhär, jag kanske vann Sveriges hjärtan, att när jag kom in och i början innan folk kände mig, de som följde mig och kände mig, när jag kom in, de bara, nu jävla, fy fan, nu kommer hon. Medan resten var så här, vad fan är det för jävla brud? Och jag blev, folk bara, vad fan är det för någonting? Och sen efterhand när de började lära känna min personlighet och så här, då vände det. Mm. Då vände det till att jag faktiskt blev väldigt omtyckt och jag blev en av de mest omtyckta i programmet. Mm. Men det tog ju ett tag och nu har ju folk sagt så här, bara, för fan, jag tyckte inte om dig i början, men sen började jag följa dig och så märkte jag att det var ju din humor och det är din ironi och det var så du är. Så att, och det är väldigt jobbigt för du är, tänk att du vaknar varje morgon och så vet du att hela svenska folket typ tycker någonting om dig. Det är väldigt jobbigt också så här att man blir, ja men, skvallerpress eller liknande. Och de gör ju allting för att sälja lösnummer, som nu med bröllopet. Alltså, ja. Det är ju hur de har tagit bilder på mig och min man. Och då var vän Kristin, hon som vigde oss. Mm. Och satt henne på framsidan och skrivit Kristins hemliga kärlekslycka. Och satt oss, när det egentligen handlar om att hon berättar om kärlekslyckan om att vara på vårt bröllop och viga oss. Mm. Men att då så här, och blurra mitt ansikte så det ska se ut som att det är Kristin som gifter sig med min man. Det är vidrigt. Det var på Hänt Extra i detta numret.
Ja.
Och gå förbi på ICA och se det. Jag bara, ja men det är vidrigt. Och folk som köper detta och smaskar i sig det. Mm. Det är samma människor som sitter till exempel på bloggbevakningskommentarsfält.
Mm.
Det är så här, vidriga människor.
Ja men alltså, Jag funderar så himla mycket på de här människorna och liksom hur dåligt de måste må i sina liv. Alltså liksom, för att sitta och liksom snacka skit om en människa som du inte känner på nätet, du kan ju inte må speciellt bra då.
Nej, för saken är att jag tycker ju också väldigt mycket om människor.
Ja.
Alltså, men saken är att jag håller det för mig själv. Exakt. Eller jag kan prata
jag
inom...
Jag tycker också en massa
saker. Ja, men det är som så här, det är som vi pratade innan och det spelas inte in. Dörren är stängd. Du och jag kan prata om någonting vi har reflekterat över. Men du och jag kommer aldrig posta det eller skriva det, kommentera det till en människa. Nej. För vi vet hur man beter sig.
Ja, alltså, det finns ingen anledning att såra någon.
Nej.
Bara för att man själv vill liksom raljera lite.
Och det är det som jag tror att folk har tappat. Alltså en helt vanligt hyfs.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Mm. Och det är skrämmande att se.
Mm. Ja, speciellt i valtider.
Mm. Ja, gud ja.
Alltså det känns ju som att de här senaste veckorna har man ju bara tappat allt tillit till människor.
De senaste veckorna har man verkligen fått se folks true colors.
Ja.
Och mänskligheten är mörk.
Det är den. Mm. Det är den. Jag bara, let's just leave it at that. Annars blir det här extremt deppigt. Jag tycker vi går vidare till nästa punkt. Vill du säga någonting mer om Robinson?
Nej, det var jävligt roligt. Alltså. Fruktansvärt roligt.
Och du måste ju ha fått en helt ny publik som...
Ja, för bara gott ont.
Ja, men det är lite det jag menar. Och det är lite det jag menar med det här kändisskapet.
Ja.
Att många som kommer... ha liksom, och jag vet inte, det är någonting också med människors känsla av ägande när du har blivit en offentlig person på det sättet, att då tycker de att de har rätt till dig.
Ja, de har rätt till att veta saker, de har rätt till att jag ska, de har rätt kräva svar, de har rätt till det. Ja, men det är så här, folk vet inte riktigt vad gränser är för någonting. Och även om jag, och sen så döljer jag ju, och alla människor som resonerar på det sättet gömmer sig alltid efter resonemanget. Ja, vadå? Du har ju valt det själv. Du har ju valt själv att fläka ut ditt liv på internet. Resonerar man så om skådespelare också? Eller hur? Ja, absolut. Jag har valt att vara offentlig, men jag väljer ju hur pass offentlig jag är på mina egna sociala medier.
Exakt.
Bara för att jag väljer att inte visa min kille så betyder inte det att du ska gå och googla upp han och skicka det som en printscreen. Haha, jag vet. Det, så gör jag, för folk gör så.
På riktigt? Ja.
Och jag var så här,
Gud, det är som att du inte fattar att det går att ta reda på det. Väl bara googla det. Flashback har säkert massa
tråd. Ja, gud, jag går in på Flashback. Där finns allt.
Ja.
Nej, men det är så här, och där blir jag så här, gränstagning.
Och varför är det ens intressant?
Nej, men det är, så fort folk inte riktigt får veta allting. Då, det är som att folk blir helt galna.
Jag fattar inte det där. Alltså, och det låter ju liksom, jag vill inte sätta mig över andra som att jag skulle liksom ha någon kunskap eller vetskap eller insikt om livet som bara jag har, som har gjort att jag är någon överhet. Men det där fattar jag inte.
Nej, nej, men och det är som det här att folk, det är en sån stigma, som mystik kring vad influencer tjänar. Mm. Och ibland så slår Aftonbladet upp så här mycket tjänade hon, eller så här mycket drar de in. Mm. Och jag vill bara, det vill bara gå in på alla bolag. Ja. Eller så här, och jag förstår liksom inte. Och när folk är så här, varför vill du inte berätta vad du tjänar? Jag bara, gud, jag har aldrig hymlat med vad jag tjänar. Jag tar ut det här i lön och jag kan tjäna det här på ett samarbete. Gå in på mina alla bolag, där ser du vad jag omsätter. Så var det med det?
Det här var ju ett snack ganska nyligen med matkreatörer.
Ja.
Och det var någon, om det var GP eller DN eller vad det var, som hade lagt ut att, och de här matinfluencersen hade omsatt det här och det här. Mm. Och sen, jag såg det här, då hade de bytt rubriksättning. Men innan så hade det varit så här miljonregn över influencers, och då var det vissa som hade inte varit så nöjda med det uttrycket, vilket jag fattar, för det är inte som att det regnar pengar över en, man jobbar ju ganska hårt för det. Miljonregn, det är lotteri.
Ja.
Det får du när du vinner på lotteri.
Exakt.
Ja, annars så jobbar du för det.
Ja.
Men då var det många som var kritiska mot det här och kände att, ja men vadå, det här är väl inte intressant att veta vad folk tjänar och sådär. Medan jag kände så här, fan vad coolt. Mm. Alltså, för det var ju liksom, det var ju jättemånga miljoner som de här, och det var ju främst kvinnor då som hade tjänat med pengarna, och jag bara, det här är ju fucking awesome. Ni är ju grymma att la upp det liksom. Medan folk var så, ja men det är ju bara omsättning och inte vinst, och någonstans är jag bara, ja men det fattar väl folk. Men det fattar ju inte folk.
Nej, det gör inte folk.
Nej. Okej, men då är det tur att vi primärt har företagare som lyssnar på den här podden.
Det är bra.
Då.
Det är bra.
Jag tycker bara att det är jävligt coolt.
Ja, jag tycker också det. Att
liksom, soloföretagande kvinnor bara drar in en jävla massa cash på sin dröm. Och det visar ju att det finns möjligheter.
Exakt, exakt.
Det är ju det som är grejen. Inte så här, åh vad grymma de här är, och att det är någon slags speciell del av världen. Utan så här, det finns ju alla möjligheter.
Ja, men
the Swedish dream.
Ja, men verkligen, det är så här, gud, det finns ju plats för alla. Bara för att jag tjänar på det här så betyder det inte att jag kommer äta en bit av din kaka.
Exakt.
Det finns plats för alla.
Exakt. Exakt. Vi går vidare till nästa punkt.
Mm.
Co-founder Friendcation.
Yes!
Berätta om Friendcation, vad är det?
Friendcation är min och Louise lilla bebis som nu har vuxit till ett kvinnligt nätverk med över 17 000 medlemmar.
Åh jävlar!
Ja, så vi är många. Och, så att vi har haft det här i snart 5 år, och vi jobbar primärt med kompisresor. Så att vi anordnar resor och events både i Sverige men även utomlands med olika typer av resor där folk anmäla sig, haka på och träffa nya bekantskaper, utmana sig, gå utanför sin comfort zone.
Var kom det här ifrån? Hur började Friendcation?
Jag och Louise hade precis lärt känna varandra, och sen så skulle vi åka på en kompisresa. Och både jag och Louise har ju alltid älskat att resa och haft en dröm om när och fjärran och leda när och fjärran. Och skrivit mycket, fotat mycket.
Mm.
Så att vi synkade väldigt bra där när vi skulle så här bestämma våra weekends när vi åkte, och berättade om dem och skrev om dem och la upp det här, och vi märkte att gud, folk skrev till oss och bara sa, men vi vill också göra det där, och vi gillar att hitta coola hotell och sy ihop saker och ting. Så vi bara, men gud vad roligt, vi kanske ska starta en liten grupp där vi alla kan samlas, och så kanske vi har ett frukostmöte en gång i veckan eller en gång i månaden.
Mm.
Och sen så behövde jag samla mina löpgrupper någonstans. Så vi startade, och sen så hade vi så här att vi skulle skicka ut en anmälan till frukostevent, och så sa vi, om 10 stycken anmäler sig, då kör vi. Och det här var en frukost som man själv fick betala för. Alltså det var så här, vi bara, kom och ät frukost med oss, det kostar 50 spänn.
Uh-huh.
Nej, men då fick vi 100 anmälningar.
Oh, jävlar.
Och då var jag så här, okej, det kanske finns något behov här av att ta allt det här som det digitala IRL.
Mm.
Så sen dess har det bara liksom rullat på.
Och vad har du lärt dig från det här? Alltså, för jag tänker att det är ju jag har, från någon som själv har drivit nätverk, mm. det är ju ett roddande utan dess like liksom.
Ja.
Och liksom hur ekonomin går ihop och hur liksom man vet att ja, men ni råddar ihop en vinresa till Italien, att ni kommer att få folk som åker liksom.
Ja, det vet vi inte.
Nej.
Och saken är att vi så här, fram tills nu så har allting blivit plus minus noll. Och det är inte förrän nu vi kan börja så här få in lite pengar i bolaget. Nu har vi startat ett separat AB för Frankation. Men alltså det har varit, och vi har ju ändå roddat Frankation samtidigt som vi har jobbat 100% med vårt andra. Men nu har vi liksom börjat, nu har vi ju Frankation som en del av vår huvudsyssla, vilket är superkul. Men det är så mycket mer jobb än vad man tror. Och
alltså att rodda ett community.
Ja, och det är allt det här, för att bara det att godkänna inlägg och moderera. Och fast att jag har skrivit 150 gånger gruppregler hur man lägger upp ett inlägg, att det måste vara tydlig rubrik, så förstår fortfarande inte folk det. Och så skriver folk, varför har du inte godkänt mitt inlägg? Och jag läst reglerna. Det är liksom allt ifrån det till att så här, ha kontakt med arrangörer, med nya potentiella samarbetspartners. Allt ifrån att gång på gång behöva förklara att nej, vi kommer inte sälja biljetter åt er för att ni vill vara med i ett kvinnligt nätverk och att vi ska sälja åt er och att vi inte ska tjäna någonting. Att nej, det kostar faktiskt att vara en del av det här om ni ska nu sponsra eller vara med. Så det är liksom, ja. Allt.
Nej, men ja, och jag tror att det där är ju en grej som folk inte riktigt fattar, för det där är ju, när jag gjorde det under liksom Influencers Sweden tiden, det var ju något av det roligaste jag gjorde. Det är ju sjukt kul att anordna den där typen av resor och konferenser och grejer, men det är ju också extremt tidskrävande.
Ja, och sen vi får inte glömma att vi är ju med på allting.
Ja.
Och att då vara iväg till exempel en vecka, om vi är iväg en vecka och vi till exempel har gjort en träningsresa som nu i Grekland, då har vi, och då oftast gör vi back to back, så vi är där i två veckor och tar emot två grupper bara för att vi inte ska resa fram och tillbaka. Då har jag ju träning och då kör jag ju bootcamps också, och sen så ska vi vara där och så ska vi se till så att allting funkar, och det är oftast 30-40 tjejer på plats.
Är det bara ni två?
Det är bara vi två.
Oh, good lord.
Ja, så det är alltså 7-22 jobbar vi. Och sen så på det så ska vi ju också leverera content. För det är ju en 360-marknadsföring till destinationen. Och så när vi kommer hem sen, alltså jag är så mentalt bakfull av det.
Men sova då, en vecka.
Ja, men då ska ju allting sammanfattas. Ah. Och sen så har vi våra vanliga allt annat också som ligger. Så att det är otroligt påfrestande. Men det är fruktansvärt roligt. Men man försöker ju liksom, man skulle vilja klona sig och man försöker vara alla till lag. Så sen så vet man ju att folk är där också för att, ja men dels träffa vänner och vara med på alla de här eventen som vi anordnar. Men så kräver de ju också någonstans en närvaro av oss.
Ja, det är klart. Det är klart att det är en inte jättestor grej.
Ja, så att, ja.
Så hur ska du ta det vidare för att få det att liksom bli mer lukrativt?
Ja, men det, nu har vi en praktikant som kommer in från event- och reseutbildning. Det är väldigt roligt.
Väldigt specifikt.
Ja,
det är väldigt specifikt för er. Skapad utbildning för er.
Ja, nej, men det är så att vi har en praktikant som kommer då och ska vara hos oss i ett halvår.
Och jävlar, det var länge.
Så att hon, eller en termin eller vad man vad det är. Och det är väldigt roligt att hon, så hon ska få följa med och hon ska få vara med på ett hörn. Och sen så nu så har vi ju ett kontor som vi sitter på vid Odenplan. Och sen nu har vi börjat frigöra mer tid för Frankation. Så att nu sitter vi ju faktiskt med det liksom tre dagar i veckan helt och jobbar med det.
Ja, och jag menar det är ju sånt som kostar pengar. Och kommer de in då, är det liksom det är partners som...
Och sen så, vi tillåter ju ingen reklam i gruppen förutom den reklamen som vi lägger upp. Och jag är stenhård på det. Mm. Ser jag att någon försöker göra smygreklam, de åker direkt och det tas bort. Men jag, så att vi har ju vissa partner, som nu har vi ju haft lite solkrämer på våra, och då har vi ju att det är lite stories och vi fixar batcher med bilder till dem, och sen så då att vi skriver om dem i gruppen, och då är det pengar in på det, som är helt vanligt liksom.
Skitsmart.
Ja, alltså det är superbra.
Men det är enkelt och det är rakt in i målgruppen, och
ja,
det är
superbra.
Produkten är placerad,
ja,
och rimligt.
Alla tjejerna får en tygpåse när de kommer med produkterna. Vi har fixat kepsar. Sen så har vi våra egna merch. Mm. Och sen så har vi då...
merch.
Ja, det är väldigt bra merch. Och nej, men sen så att... Men sen är det ju så att vi... Om vi åker till en destination så har vi ju... Vi säljer ju vår marknadsföring.
Mm.
Så att vi säljer ju till exempel, vi ser någon så här synlighet i våra kanaler.
Mm.
Vi gör resareportage, vi gör natives. Och det tar vi ju betalt av som vanlig journalister,
mm,
till exempel.
Mm.
Så att,
men det är ju skitsmart, mm, att liksom, när man ändå åker, att man, mm, köttar,
mm,
på massa olika, mm, nivåer.
Exakt.
Men det finns ingen... Det finns ingen plan på att försöka göra någonting mer skalbart.
Jo,
det här.
Tro mig. Vi, ja, ja, ja. Vi tog ju in en affärsutvecklare. Men hon försvann. Hon slutade höra av sig. Så att,
hon försvann?
Ja, hon,
ja, det blir, ja, inget,
nej,
inget omnämnade där,
nej,
inte.
Så att vi, ja, nej, men så att vi försöker. Men nu har vi börjat ta in ambassadörer som vi ska inkludera in. Som så här kommer få jobba på sitt hörn och utveckla sin grej inom Frankation. Så vi liksom försöker bygga i alla led. Så att, det är klart att vi... försöker liksom skala upp, och vi kommer att kunna vara med på alla resor. Vi kommer ha premiumresor, det vill säga medlemskapsresor, och sen så kommer vi ha de vanliga resorna. Och det är, ja,
smart.
Mm.
För det är ju, alltså jag tror det, i en värld som blir mer och mer digital,
mm,
så tror jag att just de här fysiska, mm, mötesplatserna kommer att bli mer och mer behövliga,
mm,
och exklusiva.
Mm. Exakt.
Så att det, jag tror det är en jättesmart grej.
Ja, nej, men jag tror det kan bli väldigt bra faktiskt. Så att vi, ja, vi kämpar på.
Vi kämpar på. Då har vi kommit till den sista punkten här på din Instagram-biografi.
Mm.
Och det är ju dina egna produkter, dina egna tjänster.
Mm.
Och då tänker jag att vi bakar in det i liksom en punkt som jag kallar affärsmodeller.
Ja, ja.
Vi har ju egentligen gått igenom åtminstone två, alltså boken och Friendcation är, ja, ju liksom affärsmodeller. Och så sen så gör du ju också samarbeten, alltså reklam, mm, såklart. Hur ser det ut i övrigt? Vad tjänar du pengar på, Johanna?
Men jag tjänar pengar på min coaching.
Mm.
Så det är väl det, och föreläsningar tjänar jag pengar på, och då mina samarbeten och Friendcation. Så att det kommer in liksom från alla led.
Mm.
Men min coaching går... Alltså den står på väldigt mycket. Så där kör jag, antingen så har jag precis börjat med generella upplägg. Och det var egentligen på uppmaning av mina befintliga kunder.
Mm-hmm.
Som var så här, skulle inte du bara kunna göra ett upplägg som jag bara kan ta med mig i bakfickan när jag åker på semester?
Mm.
Bara någonting som jag kan fram. Och så var jag så här, ja, fast hamnar det här i någon annans... Alltså jag var så här, gud, jag vill ju, jag är alltid individcoachad.
Mm.
Alla mina kunder, alltså jag har ju videoavstämningar, alltså det, men så var jag så här, men okej, men jag kanske ska göra detta för även de som, för att jag har ju kunder som har varit med mig ett år, och efter ett år så säger jag till dem, jag bara, vet du vad, nu måste du pausa, nu måste du stå på egna ben.
Mm.
Och då kan det vara nice av dem att ha bara ett liksom ett vanligt 8-veckors upplägg som de kan återkomma till.
Mm.
Så då skapar jag det. Och de går väldigt bra, så de finns ju, det har ju skapat 6 olika upplägg med både styrka, löpning och liksom. Så de finns, och de, och det är sånt som så här tickar in,
mm,
hela tiden. Och där har jag ju gjort med Stripe.
Mm.
Älskar Stripe. Mm. Enkelt, jättebra, det kommer kvitto, det med kort eller PayPal. Superbra grej. Och sen så har jag då min individcoaching. Och där har jag ju 2 olika upplägg. Antingen så får man bara ett träningsupplägg av mig, eller ett löpupplägg. Det kommer vi fram till tillsammans genom en avstämning. Och sen så har vi en gång i månaden så har vi avstämning.
Mm.
Och sen efter det så uppdaterar jag. Eller så finns det ju de som har att vi stämmer av video. Det är chatt varje dag. Och ett mer omfattande upplägg.
Mm. Och allt det här är digitalt?
Allt det här är digitalt. Mm. Och sen så har jag då haft vissa företag som jag har coachat liksom. Ja, men nu faktiskt på två veckor så börjar jag coacha alla media.
Mm-hmm.
I lunchlöpning. Så det är skitkul.
Kul så grej.
Då, ja, det är, de, alla hör av sig nu och vill ha så det. Och sen så har jag möte i veckan med en studio där jag eventuellt kanske kommer göra någonting fysiskt med.
Ja, vi har tänkt liksom att nu alltså friendcation-grejen är ju i allra högsta grad fysisk och ganska tidskrävande. Mm. Men i övrigt, liksom, du verkar ju ändå ha en ganska bra blandning av det digitala och det fysiska. Vad är roligast?
Det är ju väldigt roligt med det fysiska, absolut. Mm. Men jag gillar ju också, som nu hela förmiddagen idag, så satt jag liksom och bara satt och uppdaterade upplägg och satt och grottade ner mig och stämde av med kunder. Och sånt gillar jag också. Det är väldigt roligt att se och bygga på det sättet. Så att, nej, jag gillar ju mixen väldigt mycket.
Och det är väl det någonstans som är att man har liksom lyckats i slutändan, att man känner att man har en bra blandning och att det inte heller blir för att det blir för tungt liksom.
Exakt. Nej, men ja, och det handlar ju också någonstans om att man får bara så här vara duktig på att också säga nej till saker och ting och vara väldigt så här okej, men om jag nu ska göra det här och det här ska vara bra, då kan jag inte göra allt det andra också. Utan man får hela tiden försöka balansera.
Mm.
Men ja, nej, det hade varit roligt om att få igenom lite av det mer av det fysiska i höst.
Mm.
Så det jobbar jag för.
Men sen så, det hade faktiskt en liten punkt till som i din bio. Och det är ju dina ambassadörskap.
Mm.
Hur ser de ut? För du hade tre stycken som du hade nämnt där. Det var Salomon och Kia och...
Samsung,
tack.
Jag har kört Microsoft också, men ja.
Du är inte en Apple-tjej, med andra ord.
Nej, det är jag också.
Men, och hur är uppläggen där? För jag tänker att det här är ju det alla influencers drömmer om.
Mm.
Det är ju att ha långsiktiga ambassadörskap som ändå med stora varumärken som betalar bra, helt enkelt.
Alltså, jag och Kia är ju inne på tredje året.
Mm.
Fantastiskt. Det är fantastiskt samarbetspartner. Det är väldigt roligt att jobba ihop med dem. Så att vi har ju liksom, vi sätter en plan för hela året.
Mm.
Och så har jag en contentplan och med aktiveringar. Samma sak med Salomon. Där har vi också så en contentplan och aktiveringar, vad som sker. Sen är det lite så här, med tanke på vad som har varit i världen, så är det ju leveranser. Det är liksom... Det är lite hull om buller med lagervaror liksom. Mm. Och där blir det mer så här ad hoc att de hör av sig. Okej, nu får vi in det här.
Ja.
Kan vi göra? Jag bara, absolut.
Så att, men i vanliga fall, alltså när det inte är
ja, då
krig.
Vet jag ju exakt så här. Okej, men nästa månad, det här datumet, då ska det här postas.
Mm.
Så att allting är ju väldigt styrt.
Hur mycket gör du som inte är... För jag menar, det där är ändå tre stora samarbetspartners. Mm. Och gör ni då... Jag vet inte hur många nedslag ni gör per år.
Ja, nej, men vi kör väl ändå runt 68 stycken nedslag ungefär.
Jag menar, då har du ju ganska, bara de tre, då är det ganska fullt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så vilka tar sig igenom ditt nålsöga? För jag tänker att du får ju förmodligen lika mycket skräp för förfrågningar som vi andra.
Ja.
För att det verkar inte som att det finns någon, någon urvalsprocess i vissa fall.
Det är så sjukt. Vad folk får nej. Nej, men jag har ju, även om jag har många olika jag samarbetar med, så upplever jag inte att jag har väldigt mycket reklam. Det är inte betalt post på betalt post på betalt post, utan jag lyckas sprida ut det väldigt bra. Men jag försöker ju ha återkommande eller långsiktiga, som till exempel så här, Björn Borg har jag haft nu ett år, och de jobbar 3 månader i stöten, till exempel.
Mm.
Kassal har jag också haft i 2 år nu som återkommande, så att jag försöker liksom. Sunto har jag haft i 3 år återkommande.
Det säger ju en hel del om dig som partner att det är så många som återkommer.
Ja, för det blir någonstans ett kvitto på.
Det är jättestort kvitto att så stora företag bara så här, hon gör bra skit, vi går tillbaka och jobbar med henne. Det är ju en jättestor grej.
Ja, och det är väldigt roligt och jag blir väldigt stolt över det. Men så Microsoft 2 år, det är svinkul. Så då tänker jag så här, dels så här, vad är roligt?
Mm.
Så här, vad använder jag och vad vill jag göra? Vad är liksom, vad funkar? Och vad tror jag de som följer mig vill ha? Och de som följer mig vill ju, de gillar ju verkligen alltså, när jag postar träningskläder och liksom så här, de vill ju ha det, de efterfrågar det. Jag får ju DMs varje dag om jag inte har någon kod på någonting. när ska jag göra ett samarbete med det här?
Mm.
Så att jag får väldigt bra feedback på samarbeten och folk tycker det är roligt. Och, så att jag försöker väl tänka så. Och sen så vissa så här, tackar man nej till av så här etiska skäl och av så här att det inte känns rätt i hjärtat.
Mm.
Så att jag tackade nej till en jättestor grej med ett spelbolag där jag skulle programleda och vara runt om i världen och göra väldigt...
Det förstår jag. Det svider på ett privat plan.
Det svider att tacka nej till en halv mille, kan jag säga.
Ja, och det, att få göra en sån grej.
Ja, det gör det. Mm. Det sved faktiskt. Och jag kände så här, fy fan att jag ska behöva tacka nej till så otroligt mycket pengar för att jag ska försöka göra...
Utan någon slags moralisk kompass.
Ja, att jag har moral och ska ändå försöka göra gott i världen.
Ja.
Medan alla andra skiter i det.
Men de har inte ditt varumärke och de tjänar inte de pengarna du tjänar.
Nej,
de gör inte det av en anledning.
Nej, jag vet. Men jag blev bara så här, fuck.
Ja, jag fattar det.
Fuck.
Jag fattar det.
Ja, men samtidigt, det känns ju, jag är jätteglad att jag tackar nej. Men jag är också jätteglad att ens få den för frågan.
Det förstår
men jag. Var så här,
men tack för att du tackade nej. Ja. För att hade du tackat ja till det så hade nog bland annat jag känt att det hade naggat i kanten. På
ja, och jag hade inte kunnat förstå det ångesten sekunder innan du ska posta det.
Nej.
Eller du ska gå ut med att vet ni vad nej alltså
det hade märks att det var en väldigt egoistisk grej. Ja. Vilket är rimligt att göra i vissa fall, men just när det är
nej och
det funkar inte. Nej, businessmässigt långsiktigt hade du, även om du hade tjänat en halv mille där så hade du förmodligen förlorat minst lika mycket från andra samarbetspartners.
Exakt. Så det nej och det är just såna här beslut man måste ta hela tiden i allt. Vad du lägger ut, kan jag lägga ut det här? Hur du skriver, vad du säger, om jag tar ett samarbete med de här, då måste jag meddelar ju alla mina samarbetspartners. Mm. Så jag och Salomon, i och med att jag är liksom ambassadör Helos kontrakt med Salomon, så har vi en dialog och de vet ju varje gång jag tackar ja till exempel Björn Borg, för det är ingenting, alltså det är fortfarande träningskläder, men det är inte direkt konkurrent. Eller så här, jag hörde av mig till Salomon och bara, vet du vad, jag ska göra en fleece med Astrid Wild.
Mm.
De bara, kör, det här är jättebra, för det här är väldigt bra för dig att göra detta, och det är väldigt bra för oss också. Så att jag pratar ju med mina samarbetspartner, som nu så när jag hade med Sunto, så var jag så här, pratade jag med Samsung, de bara, absolut.
Och det är ju också sånt som gör dig till ett proffs.
Ja, men fan vad man har puls.
Det förstår
många
jag.
Det förstår jag.
Men jag menar, det finns ju en anledning till att det går så bra som ni gör. Liksom.
Så får vi se hur länge det kommer. Vad tror vi om influencerbranschen? Vad tror vi?
Nej, men I don't think it's going anywhere. Och jag menar, och så här, jag tror att, och det här har jag sagt i många år redan, men jag tror ju att vi håller på att skilja agnarna från vetet. Och jag tror att, jag vet inte vilka är det man slänger, agnarna antar jag. Men du är ju definitivt då bland vetet.
Jag hoppas det. Men vad tror vi om TikTok-trenden då? Vad tror vi om alla Breakits artiklar om att det är en era är på väg att ta slut? Och...
Med Instagram?
Ja.
Nej, inte en chans. Så här, TikTok och Instagram har helt olika målgrupper. Mm. Och de har en helt olika algoritmer. Det spelar ingen roll hur många följare du har på TikTok. Därför att allting beror på hur mycket algoritmen plockar upp dig i slutändan. Mm. På Instagram, det finns ingen DM-funktion.
Mm.
På Instagram så har du en helt annan möjlighet att bygga en relation till din publik. Mm. Ja, och det finns ju också en anledning till att TikTokers försöker få över sina följare till Instagram hela tiden.
Mm.
Så att jag menar, absolut, använd TikTok om din publik finns där. Du liksom har potential för att go viral. Och, liksom, och du gillar video.
Mm.
Kör! Men jag tror inte att det är liksom, inte som det ser ut nu, det är inte där du kommer att tjäna dina pengar.
Nej.
Därför att det är för lynnigt.
Mm.
Och som sagt, visningar är en sak, relation är en helt annan. Och om du har, alltså visningarna, jag tror att om man köper annonser på TikTok, då kanske man går på en CPM-basis istället, snarare än att man går på relationen, på den biten, för att den är mycket mer lynnig. Så att, alltså, jag tycker TikTok är skitkul och väldigt underhållande, men jag känner ju inte att jag har någon relation till någon där. För att jag går ju aldrig in och kollar på, jag går ju bara in, det är ju det första flödet som kommer upp och det är ju liksom for you-flödet. Mm. Så att jag tycker att det är lynnigt.
Mm. Ja, jag tycker också, jag har testat och bara, jag har gått runt lite och testat att lägga upp lite olika videos och testat så här, tidpunkt, vad det är för video, om man lägger text, alltså bara så här.
Absolut, testa, kör.
Ja, men jag har varit så här, intressant att se vad som flyger och inte flyger. Och som sagt, det är lynnigt och jag känner så här, jag känner ingenting när jag kollar på TikTok.
Jag är faktiskt avslappnad när jag kollar på TikTok. Yeah. Jämfört med, på Instagram känner jag mig ofta stressad.
Jaha, nej, jag känner ingenting, för jag känner ingen, jag har inga känslor, för att jag känner ingen relation, eller det blir bara så här,
nej, det är underhållen. Jag är underhållen, men jag är inte liksom, jag bryr mig inte.
Nej, men på Instagram då kan jag ju bli engagerad i en text eller en bild.
Absolut.
Jag kan så här, oj, men okej, vänta, vad händer här?
Jag tror att det är att jag känner så att jag jobbar när jag är på Instagram. Jaha. Versus TikTok. Ah. Jag tror att det är lite den stressen.
Okej.
Okay. Men det jag tror i slutändan, det är ju att, alltså, kanalerna kommer bytas ut.
Mm.
Strategin består.
Mm.
Att bygga relationer, bygga varumärke och stå pall vid sina värderingar. Det är det som kommer att hålla i längden. För att i slutändan så är din trovärdighet och din integritet, det är det som kommer hålla. Och det är det du kommer kunna tjäna pengar på.
Mm.
Men även om vi får nya kanaler. Mm. Jag menar, titta på bloggen.
Mm.
Den är ju fortfarande en jättestor inkomstkälla för väldigt många. Mm. Även fast liksom alla då förståsigpåare, förutom jag, säger att den är död.
Ja.
Och det är inte sant.
Nej, jag förstår inte hur man kan... Jag kan helt ärligt inte förstå hur kommunikationsbyrås och andra byråer kan sitta och vara så 100% säkra på att bloggen är död när de själva annonserar på ett visst sätt och när de själva, alltså, ord kommer aldrig ut.
Nej. Jag tror att det kanske är svårt att bli en stor bloggare idag.
Nej,
men det är inte samma sak.
Nej.
Och jag tror att så här, har du en plan, en strategi, och då tror jag absolut att du kan driva en stor blogg idag. Jag tror inte att det är inte kanalberoende.
Nej, för det är bara att kolla på så här, typ så här, nu när jag har haft paus när jag har skrivit bok och till nu att jag tar upp det igen. Så här, jag märker ju direkt att nu börjar det bli ett invant beteende. Nu vet ju folk att träningslistan kommer på måndagar, jag uppdaterar och att så här, och nu om jag tillräckligt många gånger gör en så här, bloggen uppdaterad, swipe up, så kommer folk veta. Och då
swipe up nu.
Eller jag swipe
nu
up.
Var du gammal.
Ja, nu var jag gammal. press
click the link
och då jobbar man in det igen.
Exakt.
Och om jag, låt oss säga nu, om jag bara hade varit mindre aktiv på Instagram i typ 2 veckors tid och bara kört blogg, då hade jag flyttat över.
Mm.
Men det är det att det tar tid och allting, men folk nu för tiden vill ha.
Exakt.
Att allting ska gå fort.
Exakt. Och jag tror att många också längtar efter ett annat beteende.
Ja.
Och där tror jag att bloggen kommer in. Alltså, jag tycker att det är lite högtidligt att gå in och läsa ett nytt blogginlägg. Därför att då känner jag att pulsen går ner.
Ja.
Att jag kan spendera kvalitetstid med den här personen och läsa det här inlägget. Så att jag tror ju snarare att det där kommer att, det där kommer att, liksom, att gå tillbaka.
Jag tror också det. Ja, verkligen. Det är en ynnest att läsa välskrivna blogginlägg.
Eller hur?
Det är fantastiskt.
Så tack.
Ja, tack. Det kommer mera.
Underbart.
Ja.
Men du, vi ska börja avrunda. För nu har vi babblat över en timme. Det var ljuvligt.
Ja, jag älskar det. Älskar att babbla.
Har du någonting som du vill tillägga? Har du något smart att säga?
Om jag har något smart att säga. Nej, men... jag hoppas verkligen att klimatet på nätet blir lite schysstare faktiskt. Mm. Men jag märker att det håller på att hända saker. Och jag märker också folks rädsla nu av när saker och ting, när de märker skört där. Mm. Alltså så här, absolut, den hela cancelling-kulturen är ju inte jättekul.
Nej.
Men jag tycker fortfarande att det är bra att den finns, för att det påminner ändå folk att, vet du vad, du kan inte bete dig hur du vill. Kolla bara på han som blev avstängd nu, YouTubern. Vet han, Pontus.
Jag vet inte vad jag vet eller talar inte vad han heter. Jag har bara liksom, ja. jag har hört talas om det, men jag kommer inte ihåg vad han heter.
Jag tror att det kommer göra oss alla lite mer ödmjuka, för att så här, du kan inte leka allan ballan på nätet, och du är inte kung över allting, och du är inte untouchable, utan så här, allting, det finns en tidslimit på det om du inte beter dig.
Jag håller med. Å andra sidan, om jag ska vara lite så här djävulens advokat, man måste kunna få göra misstag och inte vara helt liksom svartlistad resten av livet. Och jag tycker att cancel culture är lite farlig på det viset.
Ja, alltså jag är helt med dig på det, att man måste få göra det, men om man gång på gång.
Nej, absolut. Nej, men där är jag med.
Ja, men man måste få göra, det går liksom inte. Ponera nu att jag skulle göra ett samarbete med någonting och det inte hade fallit ut bra. Mm. Eller att jag skulle göra ett uttalande som kanske var helt fel i den kontexten. Mm. Och om jag i alla de åren som jag varit aktiv gjort bra ifrån mig, gjort bra val, varit en förebild, och jag gör ett snedsteg, jag råkar bli jävligt full och så skriker jag någonting. Ska jag då bli cancelad för resten av mitt liv?
Nej, men det är ju det som jag känner är orimligt. Ja. Att så här, vi alla fuckar upp. Och liksom, men det kan inte vara one strike and you're out.
Nej.
Vi måste ha lite mera human inställning till att vi faktiskt alla är människor och kan göra misstag. Men då måste man ju också ta sitt ansvar, be om ursäkt,
exakt,
du vet, göra hela den grejen och faktiskt visa att man vill göra bättre.
Men också erkänna och inte komma med någon lam jävla bortförklaring, utan bara faktiskt erkänna, vet du vad fan, det här var idiotiskt.
Ja.
Alltså, det här var riktigt dumt. Jag tänkte inte. Jag gjorde helt fel. Istället för att, men du då? Men han gör, men hon gör. Men jag har inte gjort något fel.
Ta ansvar. Och med det, ta ansvar. Ja. Jag tycker att det var ett bra avslut. Mm. På alla sätt och vis. Mm. Tack snälla Joanna för att du var med i podden.
Tack själv.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.